Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historiskt sett är Niklas Alexandersson en av Blåvitts starkaste hemvändare och vann både SM-guld och kuppen med klubben. När jag poddintervjuade honom våren 2015 var han precis som idag lärare på Änglagårdsskolan och talade om jobbet där han hjälper talanger att utvecklas, om hur svensk fotboll ska få fram fler toppspelare och om att han själv var trött på tiki-taka-spelet och ville se en annan fotboll. Dessutom berättar han om genombrottet i Halmstads BK, om klivet till IFK Göteborg för att utvecklas, om spel i Premier League och i flera mästerskap med landslaget. Han var öppen om varför det skar sig med HBK, om varför England var rätt för honom och om förlusten han fortfarande grämde sig över.
Tar svensk fotboll hand om sina gamla storspelare? Utnyttjar man all den kunskap och de erfarenheterna spelarna tagit till sig under sina framgångsrika karriärer? Ja, det är ju en debatt som blossat upp lite då och då de senaste åren och ofta kanske kretsat kring jobb rätt högt upp i den svenska fotbollen. Men minst lika viktigt är ju att en del av spelarna går ner längre ner i näringskedjan och agerar och hjälper till att utveckla fotbollen. Därför är det lite häftigt att besöka Änglagårdsskolan i Göteborg där Niklas Alexandersson, den tidigare Halmstad och IFK Göteborg-spelaren som även har förflutet i Premier League och många landskamper, jobbar med fotbollen. Han utbildar där de som söker fotbollsprogrammet och hjälper dem att bli bättre. Och alla är inte toppklass som söker sig dit. Men Carlos Strandberg är en gammal elev till Niklas Alexandersson. Den tidigare Häckenspelaren som nu är i CSKA Moskva dök upp på Änglagårdsskolan och fick lite skolning av bland annat Alexandersson. Och den förre IFK Göteborg-spelaren Niklas Alexandersson har rätt mycket intressanta synpunkter på hur man ska kunna utveckla svensk fotboll. Och han står ju mitt i gyttret och vet ju vad han talar om. Som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder?
43.
Familj?
Fru Frida och tre barn. 16, 14 och 6.
Bor?
Bor än så länge i västra Göteborg men är på väg in mot centrala delarna.
Utbildning?
3-årig samhällsvetenskaplig på gymnasiet. Var ju det sista i skolväg.
Lön?
Den är inte lika hög nu som när jag var som aktiv fotbollsspelare, men jag trivs med det jag gör. Sen känns det väl dumt att gå ut med några siffror vad man tjänar som på en skola, men det är som alla vet, det är inte i paritet med vad jag gjorde innan.
Din största fotbollsupplevelse?
Ja, min största fotbollsupplevelse måste nog... Ja, det är alltid svårt att välja ut några. Det är ju dels SM-guldet som lagkapten 2007 med Blåvitt. Sen är det väl också givetvis VM i Japan och min första VM-turnering och första VM-mål och sådär. Det är väl de två, är väl om de, det är på olika nivåer, men båda stora minnen som man kommer komma ihåg.
Bästa spelaren du spelat med?
Det är en fråga man ofta får som är jättesvår. I landslaget har jag spelat med många, jättemånga. På klubbnivå, den som imponerat mest på mig, alltså som man har tränat med under längre tid, måste jag säga, är Paolo Di Canio, när jag spelade med honom i Sheffield Wednesday. Han stack ut lite extra, men sen som sagt alla de som har varit i svenska landslaget och... Sen har jag spelat med en del spelare som har varit riktigt duktiga men som inte haft sin peak just när jag har spelat med dem. Typ Wayne Rooney som slog igenom i Everton när jag var där. Gascoigne som var tvärtom då, hade haft sin peak. Men båda väldigt bra spelare givetvis.
Den tuffaste motståndaren du stött på?
Jag tyckte den spelaren som enskilt liksom imponerat mest på mig när jag mött som motståndare var nog Thierry Henry när han spelade i Arsenal och var som bäst där. Jag hade ju inte honom direkt emot mig, men han kunde ju, tyckte jag, på egen hand avgöra matcher. Tittar man på spelare som jag har haft liksom rakt emot mig lite mer, så kommer Ryan Giggs ganska högt upp där, tror jag, under sin bästa period.
Om du skulle YouTubea fram ett gammalt mål du har gjort, vilket skulle det bli då?
Ja, det viktigaste var ju det mot England, givetvis.
I VM 2002?
Ja, mitt snyggaste landslagsmål var nog mot Moldavien på Ullevi. 6-0-match, det var inte lika viktigt, men... Så det beror på om jag vill se ett snyggt mål eller ett viktigt mål, tror jag.
Finns det någon medalj i din samling av medaljer som du värderar extra högt?
Ja, jag har inte spelat i lag som har tagit så här jättemycket titlar. Så tittar man medaljer så är det klart så smäller väl SM-guldet med Blåvitt. Speciellt det som jag sa 2007 när det hade gått 11 år sedan vi vann. Jag var ju med gången innan då, 96. Men då hade föreningen vunnit 3 år på raken tidigare och... Då var det mer att alla förväntade sig att vi skulle ta guldet. Så 2007-guldet är väl det som smäller högst rent medaljmässigt.
Jag vet inte om du byter tröjor och om du gör det. Är det någon tröja du har kvar som du känner att wow, den är jag lite glad över att jag har?
Jag har ett par som är inramade. Ett par som jag inte har hunnit eller som inte har blivit av att jag har ramat in. Men utav de inramade så är det väl Luis Figo bland annat. Paul Gascoigne. Och det var innan jag spelade med honom när han spelade i Rangers. Sen har jag Rooneys tröja då som jag bytt för en landskamper. Så det är några stycken där som är bra namn.
Bästa publiken du spelar till?
Jag tyckte väl i England så där det var bäst tryck var nästan uppe i nordöstra delarna där, Newcastle, Sunderland, när man mötte de lagen. Derbyna givetvis, både på Goodison och Anfield när man mötte Liverpool, var ju ofta bra publik också. Största är nog när vi spelar i Sydkorea. Träningsmatchen var väl 80 000 eller något. Men nordöstra England där, tror jag, någon av de arenorna är nog bästa trycket.
Är det någon arena som sticker ut under din långa karriär att den var häftig att spela?
Ja, alltså Wembley är ju alltid klassisk mark på något vis. Det finns ju så mycket tradition där också. Det var kanske inte den finaste arenan kanske på det sättet. Men det är ju alltid en speciell känsla att spela där, tycker jag.
Vad kör du för bil?
Ja, just nu kör jag en liten Fiat här eftersom min fru har lagt beslag på den större Range Rover där, så, men det passar bra när man inte rör sig så långa sträckor.
Vad röstar du på?
Jag röstar åt alliansens håll.
Vad har du för motto?
Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Senast du grät?
Kommer inte riktigt ihåg faktiskt, men jag har väl hyfsat lätt i tårar som det är. Ibland i samband med idrottsprestationer kan jag bli lite blödig. Kanske inte så som man storbör, men att det kommer en tår. Jag är ju framförallt, som du känner till, en väldigt längdfantast. Så det har väl funnits några ögonblick där. Det har inte det har varit nära.
Senast du var full slash onykter?
Ja du, när var det? Jag brukar ha relativt bra kontroll, så det är sällan liksom det har varit att man hamnar över gränsen i alla fall till en onykterhet där man inte har koll på saker och ting. Så ja, om man ska ta på den så är det nog ganska långt tillbaka i tiden. Salongsbrusar har det väl förekommit senare, men ja, inget sådär. Det är också ett bra tag sedan, tror jag.
Vad läser du?
Ja, ingen. Jag läser tyvärr, får man säga. Jag vet att det är väldigt nyttigt att läsa böcker, men jag har aldrig riktigt fastnat för det, utan det är mer ja, olika grejer med Twitter och tidningar och annat, ofta sportrelaterat. Och
vad lyssnar du på?
Ganska mycket allätare. Mycket av det som ja, spelas på radion egentligen.
Vad ser du på?
Ja, jag gillar att se på typ Mästarnas mästare givetvis. Och, sen blir det... Det blir inte så mycket... Jag tittar inte så mycket på ligan ut, men jag gillar att titta ju allsvenskan och framförallt Blåvitt så mycket jag kan om jag inte har möjlighet att gå på Gamla Ullevi. Så försöker jag se deras matcher givetvis på tvn. Och, ja, sport och underhållning är det väl framförallt.
Om du surfar på en smartphone eller en dator, var är du befinner dig då när du är ute och surfar?
Ja, väldigt mycket är väl kopplat dels till det jag jobbar med och dels att jag själv är tränare för ett P01-lag. Så mycket blir ju kring ungdomsfotboll i olika sammanhang. Man kollar lite hur det går i de olika serierna, lite hur det går för elever och hur det går. Ja, mycket i alla fall av det dagliga surfandet hamnar nog där, tror jag.
Hur aktiv är du på sociala medier? Jag vet ju att du twittrar, men är du väldigt aktiv på andra sätt?
Nej, jag är en av få som faktiskt inte har vare sig Facebook eller Instagram. Utan det är, Twitter är väl det som jag har fastnat för lite grann. Det enda lilla med Facebook är att skolan har ett Facebook-konto där jag lägger ut lite grejer ibland som har med skolan att göra. Men annars så... Så är det väl Twitter då. Och, ja, där kan man liksom få ta del av det man är intresserad av, tycker jag. Och vara med när det händer någonting. Lite debatter ibland och lite, ja, ganska kul form. Men det, jag är glad att jag inte är på de andra. För jag har en tendens att när man väl börjar så blir det ganska mycket med sånt där. Så det räcker nog bra med Twitter för min del.
I det här laget så kan ni väl att på Acast så får ni mycket, mycket mer än bara podden. Där finns klipp, artiklar och annat som intervjupersonen pratar om. Så att det är bara att klicka sig in på Acast för att få mer av podden. Vi sitter ju här på Änglagårdsskolan i ett lärarrum lite inhyst i lite barackliknande får man ändå säga att det är. Men ni flyttar till fina lokaler i vår. Men detta är din nya tillvaro att vara lärare på Änglagårdsskolan.
Ja, jag från när jag slutade 2008 så... Det fanns ju givetvis som för alla som har hållit på med elitidrott. När man börjar närma sig slutet så finns det ju en... Ja, jag ska inte säga oro, men det finns ju en frågeställning. Vad vill man syssla med? Vad vill man göra? Hitta något som känns meningsfullt och som man trivs med helt enkelt. Och det är ju... Det är inte alla som vet det, och när möjligheten dök upp här att börja där 2009 så kände jag att det är nog något som skulle passa mig. Innan jag blev fotbollsspelare på heltid så fanns det väl i bakgrunden någonstans där att jag ville bli idrottslärare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av idrott i olika former och tycker om att jobba med ungdomar också. Så började 2009 och är fortfarande kvar. Trivs väldigt bra med mitt jobb. Och det är många som frågar om man inte vill satsa på träna yrket på riktigt, om man säger så. För det första så tycker jag väl att alltså, det är en väldigt viktig del. Det är väl där någonstans Sverige behöver också jobba för att få fram... tränare, alltså bra tränare som vill vara på ungdomsnivå. Dessutom tyckte jag efter att ha haft en ganska lång aktiv karriär 20 år med spel på elitnivå att skönt att komma bort lite grann från livsstilen, om man säger. Det var en fantastisk tid som man kan sakna vissa bitar av. Samtidigt så är det, du lever ju ständigt... Det är väldigt mycket rutin bundet, plus att du har hela tiden en press på dig också. Ungdomsfotbollen är lite mer, alltså det är fortfarande roligt med fotbollen, det är lite mer lustfyllt, lite mindre krav och lite mer utveckling. Så i dagsläget så känner jag mig väldigt nöjd och glad över att vara här på Änglagård.
Hur ser en vanlig dag ut på skolan för din del alltså?
Ja, jag jobbar ju heltid där då. Jag tillsammans med en annan fotbollsinstruktör och vi har cirka tillsammans då 25 fotbollslektioner på en vecka. Så en normal dag ser ut att jag börjar 8. Så har vi lite gemensamt med lärare och så. Och sen börjar eleverna klockan 9, så ofta 2 fotbollspass på förmiddagen och ibland ett fotbollspass på eftermiddagen. Så 2 eller 3 pass om dagen där.
Men det är ingen, jag menar, som jag förstår det så denna skolan är öppen för alla, så det är liksom inte någon elit av elever eller fotbollskunniga som är hitplockade, utan det är alla kategorier förutsatt att man är sugen på att träna fotboll.
Ja, precis. Skolan har valt och fram till nu eller fram till hösta så har vi jobbat enbart med kösystem i princip och att alla har varit välkomna att söka. Vi gjorde en liten justering i höstas där vi bjöd in alla i kön och komma till en träning. Mycket för att de ska få känna på konceptet, vad det innebär. Ibland finns det ju lite... Alltså, organiserad träning och spontanfotboll är ofta 2 olika saker och vissa gillar att spela fotboll spontant men kanske är lite mindre intresserade av den organiserade träningen. Så vi har väl känt under åren som har varit att vi har jättemånga som brinner för sin fotboll, men i och med att det inte har varit någon form av kontroll så har vi också fått in elever som kanske inte har så stort fotbollsintresse. Så genom att bjuda in dem i kön till en träning så får de se lite grann vad det är och vi får se att det finns ett intresse. Men det är ju fortfarande kösystem som gäller.
IF Göteborg äger ju 9% av skolan och deras akademi finns ju här i närheten. Hur nära samarbetar ni med IF Göteborg?
Vi jobbar ju ganska nära IFK kan man säga. De är de som har... varit med när skolan startade, haft sina tankar om hur fotbollen ska bedrivas på skolan, att det ska vara 3 pass för samtliga elever i veckan. Och vi jobbar dessutom enligt den utbildningsmodell som man gör i IFK, så det är ju präglat utav IFKs tankar kan man säga. Däremot så har vi ju, man måste ju absolut inte spela i IFK. Vi har ju killar från både Häcken och Gais och ÖIS och från upp, ja, cirka 50 olika klubbar runt om i regionen. Ganska många, både killar och tjejer som reser, ja, uppifrån Stenungsund, Orust till och med för att gå på skolan. Men sen sitter vi med gemensamma fotbollsmöten där vi diskuterar hur vi kan utveckla fotbollen på skolan ihop med Roger Gustafsson och Sonny Karlsson som är fotbollsansvarig i ungdomssidan i Blåvitt.
Hur, vad är målsättningen? Är det att ta fram elitspelare eller är det mer att man ska ha fotbollen som en väg till ett bättre levande?
Man kan, jag tror man kan se det på två sätt. Dels så skolan ligger ju lite, inte långt från förorterna i nordöstra Göteborg. Det är ju dels ett sätt att kunna fånga upp elever från att kanske inte hamna snett. Att man kan kombinera sin skola och sin fotboll. Förhoppningen är ju också att man ska ha nytta av att få röra på sig även när man ska ta emot kunskap i andra ämnen. Sen någonstans i bakhuvudet så är det klart att IFK Roger Gustafsson har ju propagerat mycket för det här med 10 000 timmar. Att för att kunna bli riktigt duktig så krävs det mycket träning. Och vi erbjuder ju då fotbollsintresserade elever 3 extra pass i veckan utöver dem de får i sina klubblag. Och det är ju kanske inget problem för killar och tjejer som spelar i Blåvitt och Häcken. Alltså de tränar ganska mycket ändå. Men du kanske tillhör ett litet landsortslag som kanske tränar 2 gånger i veckan. Och då får du möjlighet att träna 3 gånger till. Och därmed kanske lättare, ja, kan vara kvar i ditt klubblag till exempel. Och ändå få träning med killar och tjejer som kommer från lite olika miljöer. Så jag tror att IFKs förhoppning är givetvis någonstans att detta tillsammans med deras egen ungdomsakademi ska producera bra spelare till deras A-lag. Men sen kommer det ju vara, vi har ju väldigt många elever och förhoppningsvis kan även andra Göteborgsklubbar ta del av de killarna och tjejerna som blir duktiga. Det finns ju exempel på elever som har gått på skolan här, Carlos Strandberg till exempel, nu med CSKA Moskva. Som började i Hisings Backa, gick till Häcken under tiden han gick på skolan. Och,
så du har haft Carlos? Eller?
Carlos har gått på skolan, ja. Och sen har vi ett par testfallet Teki som spelat ett par matcher från start i IFK Norrköping. Gick på skolan, kommer från Gunnilse. Valde den vägen då. Norrköping var utlånad till Sylvia, tog det klivet. Sen har vi 3 killar som har kontakt i Blåvitt här med Patrik Dyrestam, Carl Boom och Billy Nordström som alla knackar lite på dörren där. Så det finns olika vägar. Ett par tjejer som spelar i elitettan, en som spelar i damallsvenskan. Så förhoppningen är väl, jag som Blåvitt ser ju gärna att de bästa spelarna hamnar i Blåvitt så småningom, men kan vi få fram duktiga spelare även till andra lag så är det ju bara bonus.
Du försökte inte styra Carlos Strandberg mot Kamratgården?
Nej, det gjorde jag inte. Och det är också det här med rekrytering av spelare och ungdoms. För det första är det ju väldigt svårt att veta vilka som är de som kommer gå allra längst. Det är ju så. Blåvitt kan inte ta emot alla duktiga som går i årskurs 8 till exempel, eller när det börjar bli dags. Och, utan sen är olika delar, vissa man kanske har föräldrar som har en knytning till Gais eller till Häcken eller något. Så det,
men är du inne och diskuterar det eller är det känsligt? Eller vet alla på något sätt din koppling till Göteborg och med att skolan ändå är...
Nej, det kan väl mer vara så att det kan vara någon, om det är så, ofta är det mer för att dubbelkolla, så det kan vara att de ska in på gymnasiet eller Blåvitt har ju givetvis sina egna scouter som har full koll på, men är det någon som går på skolan som de vet jag har, som de har kollat upp, så klart så kanske de kollar med mig också.
Såg du direkt att Carlos Strandberg skulle bli något?
man kan väl säga så här, när jag hade honom i årskurs 7 så var han, då kändes det som att han, alltså att han hade fokus kanske lite åt olika håll. Han var inte liksom, det kändes inte så att han kanske brann så stenhårt för fotbollen. Däremot när vi började komma upp i 8 och 9, vi brukar vara ute och spela med vårt skollag, och jag kommer ihåg vi var i Jönköping och spelade 2 matcher. Vi hade ju en riktigt bra 96 års årgång där med många duktiga spelare, och jag tror han smällde in, ja, vi vann ganska stort, men han gjorde de 6 första målen i båda matcherna, och då kände man väl lite grann någonstans att det här är en kille som har potentialen. Han är ganska ovan, alltså det är just det här, man märker ju många, vi har ju jättemånga och det finns jättemånga duktiga ungdomar runt om, men det är det här steget från att spela pojklagsfotboll till att spela A-lagsfotboll, det är där många inte klarar det. Man är väldigt duktig tekniskt, men det är så många, du måste även ha fysiken, du måste ha skallen, och han har ju, det är lite Zlatan över Carlos i den bemärkelsen att han har en väldigt stor och tung kropp men även en väldigt bra teknik. Och det är klart, har du den fysiken så är det lättare att hävda dig på A-lagsnivå också.
Njuter du lite när han avgör ett derby i Moskva?
Ja, nu ska jag väl erkänna, jag följer inte rysk fotboll så där jättemycket, men jag gläds över att det går bra för en gammal elev, det gör jag. Sen när han spelade Häcken så var man väl glad varje gång han gjorde mål, utom när det var mot Blåvitt kanske.
Om du tänker dig att Göteborg får ju mycket negativa rubriker eller delar av Göteborg med alla de här skjutningarna, och man pratar om gängproblematik och fotbollen har en roll att fylla. Känner du att ni har en roll att fylla där?
Ja, absolut. Jag tror att fotbollen är en räddning för många. Att man har en tillhörighet, har ett lag, har kompisar utanför den här kretsen. Och där, inte minst eftersom, ja, skolan ligger i det området den gör och så där, så visst, vi har haft några elever som man har hört i efterhand, alltså som kanske har tappat fotbollen på vägen och som har hamnat i, ja, snett så att säga, men jag tror också att vi har samlat upp väldigt många, just att vi har kunnat erbjuda kombinationen fotboll och skola.
Kan det vara förvånande att man inte satsar ännu mer på den här typen av initiativ just med tanke på det?
Ja, alltså det har, alltså det är ju allt vanligare tror jag ändå att det finns idrottsskolor. Det behöver inte vara fotboll, utan det finns ju, men det är väl ganska vedertaget att idrotten har räddat ganska många, så det är klart, och det är ju inte bara skolan, det är ju föreningar givetvis också som blir viktigt att samla upp ungdomar, inte minst i förorterna. Och det pratas ju mycket om hur man ska få integrationen liksom och bli bättre i Sverige. Och idrotten, kanske inte alla idrotter, men fotbollen har ju ändå förhållandevis bra vad det gäller integration. Möjligt att det är lite svårare på tjejser, det märker man ju här i Göteborg bland annat, att i förorterna så är det lite svårare med tjejfotbollen än vad det är med killfotbollen.
Vad beror det på?
Ja, jag vet faktiskt inte vad det beror på, om det är något som kommer hemifrån, att de inte liksom tilläts på, att det inte ses på samma vis från föräldrar, eller om föreningarna, alltså att man inte ger samma förutsättningar eller vad det kan vara, det jag vet faktiskt inte riktigt.
När du kliver in som lärare, får du extra respekt med tanke på att du har spelat VM, EM, Premier League, eller kommer de inte ihåg det?
Nej, nu är snart den bonuskortet borta tror jag. Det var ju, man märkte ju, hade ju någon fördel direkt i början givetvis. Nu pratar man med de yngsta eleverna så har de ingen aning om att jag har spelat fotboll nästan, utan
då får du ta YouTube till hjälp.
Ja, får jag göra det ibland, för nej, men det bästa brukar vara att säga att man har spelat med Zlatan. Vad har du? Det är liksom det som smäller högst för eleverna nu i princip. Men nej, men jag tror vi har en fördel. Jag har ju bara fotboll i skolan, och vi som jobbar med fotbollen ja, får ofta en ganska bra relation med eleverna. Oftast tycker de ju det är roligt, om man nu kallar det för ämne. Men ja, det är lättare tror jag att skapa en bra relation där. Men när det är något de är mer positivt inställda till kanske än vad det alltid är till alla skolämnen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När Niklas Alexandersson slog igenom i Halmstad BK tidigt 90-tal så fanns det inte på kartan att någon satte jaget före laget. Eller rättare sagt, satte någon jaget före laget så var de nog inte del av laget så mycket länge till. Det var en annan tid och en annan anda, och Niklas Alexandersson har varit med om hela den här omsvängningen där Sverige gått från att betona kollektivet och laget till att betona jaget. Och där spelarna har gått till att vara försvarsmässigt kunniga, till att bli kreativa, roligare och kanske mer offensiva, men att man tappat någonting. Vad är bäst? Det är ju det som är frågan. Ska man gå på det spanska tiki-taka possession-spelet, eller ska Sverige falla tillbaka till det man en gång i tiden var bra på? Ja, det är ju naturligtvis givande att höra någon som har varit med under hela resan och vad den personen anser att Sverige borde göra. Det man minns lite när du slog igenom var ju att det beskrevs hur din pappa tränade upp dig med bägge fötterna, att han band han det ena benet, eller? Eller är det en skrön?
Ja, det stämmer. Alltså, jag kommer inte ihåg det själv, för jag var inte så gammal. Men det var ju från när jag var riktigt liten. Han själv led väldigt mycket och var väldigt enbent. Han spelade ju själv på allsvensk nivå och var med i U21-landslaget vid ett tillfälle. Men tyckte ju själv att han var begränsad, så han uppmuntrade ju tidigt att använda bägge fötterna, och det var ju, jag kommer inte ihåg om man band eller om man höll fast det ena, men det var ju, den skulle ju framför vänstern bollen som liten alltså.
Hur mycket nytta hade du av det?
Ja, det är allt svårt att veta hur det hade varit annars, men...
Men just att du var rätt tvåfoten?
Ja, men när man spelar på kanten är det ju en enorm fördel att veta att man kan gå åt båda hållen och liksom ändå alltså, bryta in och skjuta med vänster, alltså, typ som mot England då, eller om man gick på utsidan för att slå inlägg. Du får ju en annan... Ja, det blir svårare att läsa tror jag som spelare om du kan använda bägge fötterna. Det är en enorm fördel att kunna göra det.
Din pappa då var allsvensk spelare. Han tränade upp både dig då och hjälpte till så att du blev ju både allsvensk och landslagsman och utlandsproffs. Och din bror var ju också duktig och spelade i allsvenskan både för Elfsborg och Blåvitt och så. Och nu är du själv pappa med en son som är duktig. Hur håller man liksom det på en lagom nivå så man inte blir för driven?
Ja, jag försöker att göra det. Det är ju, man märker det med att vara ungdomstränare, det är inte lätt. Det finns olika och det kommer nya rön och infallsvinklar hela tiden. Man får ju på något vis utgå ifrån... Det är både breddperspektiv, medan vissa menar att nej, men vi måste satsa hårdare tidigare och så vidare. Och det är en utmaning. Alltså, det gäller, tror jag, att försöka hitta de bitarna som man själv tror. Jag tror ju Man ser, alltså jag tror det är viktigt. Man måste givetvis träna mycket fotboll för att kunna bli duktig. Det, spontanfotbollen idag är ju inte lika utbredd som den var när man själv växte upp. Man var ju i princip alltid ute själv. Däremot har du ju ersatt då som typ med skolor och annat där, som man inte gjorde förr mer än på rasterna då. Samtidigt så tror jag någonstans att kör du för hårt för tidigt så finns det en risk att gnistan och geisten är borta när det är som viktigast att ha den. Så jag tror att det är viktigt att inte tappa bort glädjen i fotbollen på vägen fram. Så jag tror att det är viktigt att behålla så många som möjligt också. Och allt för tidiga toppningar och annat tror jag kan... Alltså, det kommer alltid in nya och så märker man att man kanske fysiskt senare utvecklad till exempel. Och sådana saker kommer man inte med då i första laget till exempel eller i det laget man har varit i. Men man märker att det finns en rastlöshet hos unga killar. Om man byter klubb, känner man att det inte funkar i en klubb så ja, men då är det fel på tränaren eller då är det fel på omgivningen. De ser inte min storhet och så byter man och så blir det lite samma sak och så byter man. Och till sist har man varit i alla klubbar. Jag tror det är bättre att stanna lite längre. Alltså få vara det här gänget, kompisgänget som har kul samtidigt. Sen är det givetvis viktigt att man har tränare som kan utbilda en. Och det är klart på mindre ort det kan det vara svårt ibland för äldre tränare som kanske knappt har spelat fotboll själva. Så det är en väldigt balansgång mellan inte bli för allvarligt och samtidigt få en bra fotbollsutbildning.
Du själv spelade ju en väldigt liten klubb, Vessigebro. Och tittar man ofta, om man kollar på landslaget och deras moderklubbar, så är det ju ofta väldigt små föreningar. Tror du det är nyckeln att spela i en liten förening just för att inte byta runt?
Jag tror att det har ändrats lite i och för sig. Det är nog mer från alltså de sugs upp tidigare nu. Men jag, som jag sa innan, så tror jag ju väldigt starkt på det här med att spela A-lagsfotboll. För vissa förblir pojklagsaktiga i sitt spel, alltså om man aldrig kommer upp och spelar i A-lag. Sen tror jag också rent mentalt, till exempel om du tillhör en allsvensk förenings ungdomsakademi. Och så, det är ju så, det fylls på, kommer in nya killar, hungriga hela tiden, man kommer in då med... en glöd här, så hänger den kanske i, sen blir du vardag också, men så kommer det in nya och nya. Det är viktigt att den glöden kommer när du väl ska ge hjärnet, alltså vad det gäller träning och inställning. Så det finns inga facit, det finns olika vägar, men någonstans så tror jag kanske på att ta sig upp, gärna få spela allsfotboll i på lagom nivå. Ju större klubb, ju tuffare är det ju givetvis att ta sig upp i A-laget. Och det måste ju någonstans vara det som är målsättningen till sist. Sen kan man givetvis, om man inte når A-laget där, gå tillbaka. Men då har du det med mentala dilemmat av att ha varit på, satsa på en nivå, men så får du gå ner ett steg. Det kan kanske vara klokare att klättra ett trappsteg uppåt hela tiden.
Finns det för mycket hets i en del klubbar att, jag menar, ens ungdomslag behöver vinna och att man toppar? Jag menar, det är ju en evig diskussion som kommer upp var en, två gånger om året att ja, men nu toppar i Stockholm, eller vi kan prata om antingen BP eller Bo eller vad det nu må vara. Det finns ju motsvarighet här i Göteborg också. Vad känner du där?
Ja, alltså det... Jag tror kanske att det toppas lite för tidigt. Alltså, det är lätt att hamna. Jag vet själv att man, när man väl är inne i det, alltså, man kan bli lite resultatblind också. Tittar man på det med lite distans och lite sans, så är det ju ett resultat som de gjorde som 12-åringar. Det är ju egentligen helt oväsentligt om de kommer bli duktiga spelare som vuxna eller inte, om de har vunnit eller förlorat matchen. Samtidigt så ingår det ju i spelets natur att försöka vinna. Men jag tycker man inte ska göra det till vilket pris som helst. Framförallt inte i den yngre åldern. Utan det är väl först här i Göteborg till exempel, så började ju i... är det 12-13-12-årsåldern tror jag, där man kan anmäla sig till olika nivåer. Och det tycker jag är ganska bra, alltså att man nivåindelar. Men det tycker jag är lite skillnad mot att toppa, för det är ungefär som i skolan. Alltså ligger du väldigt långt fram i matte så finns det liksom ingen anledning att räkna tal som du gör i sömnen nästan, om du kan få utmaning på en nivå högre, medan de som kanske har lite svårare behöver lite extra hjälp. Så jag tror att det, vi har jobbat så där jag själv är i Frölunda då med min sons lag, att vi försöker ha lite både och. Ibland spelar vi med jämna lag, ibland spelar vi med nivåanpassade lag. Jämna lag är ju mycket för det sociala och att man får spela med olika, men sen märker man ju också att gör man det så blir det ju vissa killar i laget som blir mycket mer delaktiga i matcherna, medan vissa tar mindre roller. Medan när man nivåindelar då så kanske man ser utvecklingen lika mycket hos de som spelar i den lägre nivån som i den högre, för att man får vara med, får ha bollen mer. Så jag tror det är jag för, men kanske inte det här väldigt tidiga toppningar och utslagningar, att de inte får vara med och så vidare.
Under din karriär så har du haft flera olika tränare. Vad utmärker en bra tränare för dig?
Det är ju många bitar som ingår i, och sen tror jag det är olika faser. Alltså, om man tittar själv lite i backspegeln på vilka tränare som har betytt mycket och sådär, så är det ju som sagt, en som var väldigt viktig för mig var Stuart Baxter. För då kom jag från en liten förening där det inte hade varit speciellt organiserat och så vidare.
Det var när du gick till Halmstadbäck.
Ja, från Västergebro då, min moderklubb. Spelade ju A-lag där då i division 5 och 6. Men kom dit då till Halmstad som 16-åring. Och då var ju Stuart där. Och han var ju väldigt duktig på ut. Alltså där är man ju, då kom man hungrig på att lära sig. Jag var ju väldigt mottaglig tror jag. Och det har jag fått höra sen också. Det är nog en av anledningarna till att jag kom dit jag gjorde, att jag var ganska bra på att ta till mig instruktioner, alltså ta till mig det som i det här fallet Stuart lärde ut. Så den åldern där, 16-20, är ju väldigt viktig att man får skolning och också att du har tränare som tror på en. Men framförallt där var ju Stuart grym på träningsplanen, lära en hur man ska tänka, spelförståelse. Det var mycket av det jag lärde mig som byggdes upp där. Sen när man väl är färdig spelare och typ i landslag, dels så måste man givetvis vara en taktiker, kunna göra förändringar under matcher, vara en bra matchcoach. Men det handlar ju också om att skapa en bra stämning, en bra gruppkänsla, ge förtroende och så vidare.
Är det skillnad på hur man ska vara som tränare om man har ansvar för att utveckla en grupp talanger än om man tar hand om ett landslag med etablerade spelare?
Ja, det tror jag väl lite. Alltså, ofta om du tränar för talanger då är ju som sagt fortfarande kanske inte resultatet det allra viktigaste. Det handlar om att få med sig, få ut med, det gör det i och för sig i ett A-landslag också, du vill få ut så mycket som möjligt, men spelarna är ju mer, du kan inte påverka lika mycket, speciellt om du är landslagstränare, bara träffa dem vid ett par dagar vid varje tillfälle, utan då handlar det ju väldigt mycket om att skapa en bra grupp, alltså en grupp som drar åt samma håll och så vidare. Medan det kanske är lite mer individuell utveckling som ungdomstränare.
Om du ser på svensk fotboll och talangutveckling, som är ju också något som ständigt diskuteras, vad har du ändrat kring hur vi utbildar våra talanger?
Vad jag hade ändrat?
Ja, om du hade ändrat något.
Ja, men det är väldigt komplex fråga. Alltså det har ju samhället har ju förändrats väldigt mycket, och än så länge så vet man väl inte riktigt den här övergången när jag växte upp så hade man, alltså var det ju kanske inte riktigt lika mycket elittänk som det är i vissa klubbar tidigt nu. Så vi vet ju inte riktigt var det kommer hamna. Vissa hävdar ju att för att hänga med de andra så måste vi tidigt med akademi och de måste få mycket träning och sådär. Men vi vet väl inte riktigt facit. Och sen finns, någonstans så hamnar man ju alltid i de två motpolerna då. Alltså hur det är ju förhållandevis så få som lyckas oavsett. Vad händer med de andra lite? Är idrottens syfte att göra dem till goda samhällsmedborgare? Få dem att fortsätta med sin fotboll om det så är i division 6 eller 7 som vuxen? Eller är det att få fram några riktigt duktiga på bekostnad av att desto fler slutar till exempel? Någonstans hamnar man ju alltid i den här, man kanske ska ha väldigt tydligt ut elitidrott där, breddidrott där, men det finns ju egentligen inget facit om det verkligen är de som från väldigt tidig ålder drillar stenhårt, om det är de eller om det är lika många av dem som lyckas som det andra. Och risken om man inte når dit och har kört det racet är nog att det kan gå ganska illa, tror jag.
Varför tror du att det är så? Det ofta blir laddat om det är lagsporter där man toppar, men att man på något sätt tycker att det är okej att om man sitter och spelar piano så är det liksom inget konstigt om man börjar när man är 5 år och sitter timme ut och timme in, eller alltså lite mer så, eller dansar ballett eller liknande.
Ja, jag vet inte varför det är så. Jag läste någonstans här någon ganska bra också, typ där med vi i femman till exempel. Där tar man ju de två som betraktas som de smarta, eller man får göra test och de som har bäst på dem är de som representerar klassen liksom.
Ja, det hade man inte riktigt gillat på samma sätt i fotboll.
Nej. Ja, men det som talar för det andra, alltså det handlar ju någonstans om att skapa intresset också. Alltså det, man vill, i alla fall vill jag som förälder, jag vill ju gärna att mina barn, alltså man ser ju vad idrotten ger även om de inte blir elitidrottare. De får sina kompisgäng, de får lära sig det sociala spelet. De kanske håller sig, inte mina barn upp i den åldern riktigt än, men de kanske håller sig borta från andra. Så alltså, man vill ju inte på bekostnad av det köra all in som sina 8-9-åringar tränar de 7 dagar i veckan liksom, och mot att de tappar sugen. Då tar jag nog hellre den, alltså att man inte når hela, utan jag tror det måste komma. Och det, mycket styrs ju givetvis av hur mycket barnen och ungdomarna vill själva. Jag tror det är väldigt farligt att det är andra som ska bestämma över hur. Det går ju liksom aldrig att tvinga dem att träna. De måste ju tycka det är roligt också. För den dagen du tappar, alltså om du till exempel bara vill bli lyckas i fotboll för att du vill tjäna pengar. Jag tror inte det räcker som drivkraft, utan tycker du det är tråkigt att spela fotboll men du vill tjäna pengar, alltså jag tror det är svårt att lyckas med de föreställningarna. Alltså, man hör ju tyvärr ganska många ungdomar dagligen, och det är pengar och kändiskap är nästan viktigare än att man verkligen vill bli bra för att man tycker det är roligt.
Om du talar just om samhällsförändringen och så, och man kan väl säga att när du slog igenom så var ju Sverige mycket för en fotboll som kanske var mer försvarsinriktad och lag och kollektiv. Medan man idag har ju, hela samhället har ju kantat över till att det mer handlar om individen och att man ska vara skicklig och vi är tekniskt skickliga. Tror du Sverige kan göra den resan att vi kan bli som ett Spanien, att man kan spela tiki-taka fotboll, eller måste vi ha kvar det som man kallar då rötterna?
Jag märker ju väldigt tydligt de här trenderna. Det är många lag som ska spela som Barca. Jag tycker Barca är ett fantastiskt fotbollslag och de är unika på dem. Men det är inte många som klarar av att spela. Alltså, personligen blir jag lite trött på den, alltså det här att man ska till varje pris spela upp. Du ska spela 10 gånger på egen planhalva, men innan man liksom någonstans, för mig går fotboll ut på, eller det är ju ganska tydligt, går ut på att göra mer mål än motståndare. För att göra mål så måste du fram i plan, du måste skapa chanser för att kunna göra mål. Sen om du gör det med en pass eller med 10 pass tycker jag är ganska oväsentligt. Ibland måste man använda 10, men ibland kan man använda en. Nu känns det nästan som vissa lag förbjuder dem att slå djupledsbollar för att det betraktas som tjongafotboll. Jag ser ju en tendens till att ungdomsspelare, de bara spelar framför motståndarnas backlinje hela tiden och det händer inte ett skit alltså. Så jag tycker nog man ska hitta, för mig, jag gillar ju typ den tyska fotboll, alltså när det går framåt och men ändå med passning, alltså man kan ju vara teknisk, det är ju väldigt teknik att kunna slå en djupledspass med precision till exempel. Sen tror jag, alltså, jag tror man ska försöka, man ska absolut, det är väl ingen snack om att vi måste jobba på att bli bättre tekniskt, men vi får inte glömma bort det andra, för jag tror det är så farligt när man får den föreställningen att det ska spelas på ett speciellt sätt. Jag tror att man, fotboll går ju ut lite grann på, ibland kanske man måste ändra sitt spel beroende på vad man möter. Alltså möter, ska du spela kortpassningsspel men du har en motståndare som pressar dig väldigt högt. Och du aldrig kommer, alltså om de tar bollen varenda gång på egen plan, då måste man ju som jag ser det spela förbi deras press. Medan om du möter ett lag som backar hem så kanske du måste ha mer tålamod. Så jag tror det handlar om att utbilda spelare i olika, inte bara det här som det nästan har tenderat att bli nu, att ja, man kan höra lag högt upp i åldrarna förlorat med 7-0 som tycker att ja, vi spelar i alla fall bra fotboll. Vad är bra fotboll liksom? Det finns en föreställning om att det bara är kortpassningsspel numera. Sen för mig är det klart, som du sa där på 90-talet ett tag och i början på 2000-talet hade vi många kanske som i första hand var väldigt taktiskt duktiga och fysiska och starka och sådär, medan det nu då kanske har tenderat nästan att gå över åt andra hållet. Det bästa hade väl varit om vi kan få fram en mix av fotbollsspelare mellan Zlatan och Håkan Mild till exempel, att man kan få både och.
Jo, så är det ju. Hur noga följer du landslaget idag?
Ja, jag tittar ju givetvis när det är landskamp. Sen jag följs ju liksom inte allt som skrivs och alla spelar sådär, men man har ju en hyfsad bra koll på det ändå.
Hur ser du på Hamrens? Du slutade ju när Lagerbäck packade ihop, eller lite innan Lagerbäck packade ihop, innan det sista VM-kvalet. Men hur ser du på Hamrens som ju har på något sätt aviserat att han ska inte vara den riskminimerande fotbollen som ju är Lagerbäck, utan en mer offensiv fotboll?
Nej, men för det första så tror jag som tränare eller förbundskapten så får man ju först och främst hitta vilka spelare har man, och så får man ju någonstans därifrån. Alltså det handlar ju om att hitta resultat utifrån spelarmaterial som finns och så vidare. Det jag kan känna när man har tittat, alltså det finns ju betydligt fler alltså kreativa spelare idag kanske, om alltså tekniska spelare, men kanske också mer oberäkneliga då, och det är väl det som har gjort att resultaten har pendlat lite upp och ner. Ibland har man gjort väldigt bra matcher, ibland lite svagare insatser, och det är väl där tycker jag kanske han är några utmaningen då, att hitta balansen mellan, ofta är det ju så för varje spelare som kan göra det lilla extra framåt, så kanske det krävs en som har andra egenskaper, och det är väl där som det kanske tippat över lite grann, och det krävs, alltså att man har tappat lite grann den här stabiliteten. Jag kan väl tycka kanske, men det beror väl också på spelarna, att just balansen var kanske lite bättre under slutet av Lagerbäcks tid där. Men det hänger också på vilka spelare som är tillgängliga.
Är det lite ödets ironi eller lite typiskt att svenska folket eller många nu saknar Lagerbäck på något sätt? Är det någon slags upprättelse för honom?
Jag har ju alltid liksom försvarat laget och tyckt att han har varit en bra. Men vi var väl insåg väl då att det är inte så illa. Liksom. Men det är klart, förväntningarna höjdes ju. Det var inte bra nog att åka ut i åttondel kanske längre. Eller inte trots att man tog sig till mästerskap. Det är ju svårt på den nivån. Och det är ju svårt att alltid komma tillbaka till det. Men det är klart, jämfört med de stora fotbollsnationerna så har vi ju inte samma spela och ta ifrån liksom. De har ju en stabilitet på ett annat och klara liksom ett par skador. Ska vi konkurrera med de andra, då krävs ju att man prickar in toppform, man har sina spelare skadefria och så vidare. Så det är väldigt svårt att säga också vad Lagerbäck hade kunnat göra med de spelare, för det är olika förutsättningar också. Men
fast många menar att han hade ett bättre material med liksom Ljungberg, Henke Larsson, Zlatan på uppgång. Då 2006, då var ju förvisso inte du med i det VM-et. Men
2006.
Var du med? Ja, just det var du. Det var 2004 du missade.
Ja.
Förlåt. Nej, men att många menar att han hade ett bättre... Jag menar, då hade ni ett fantastiskt lag. Du var ju med 2002... Ni var väldigt nära att gå vidare mot Senegal. 2004 var ju otroligt nära mot Holland. Och så 2006 på något sätt skulle bli piken. Mm. Men det blev det ju inte riktigt.
Nej, men det var väl återigen. Alltså, det var andra spelartyper. Som jag sa, vi hade en ganska bra balans då. Alltså, vi hade kombinationen, de som jobbade väldigt, väldigt hårt för laget. Och de som var duktiga på att göra det kreativa. Alltså balansen var bra. Jag tror man underordnade sig liksom varandra och hitta en bra balans där. Och sen är det väl någonstans, jag såg Mourinhos uttalande här nu när de med boring Chelsea och sådär. Och det är klart, det är väl samma nu, det som händer med svenska folket nu då under Hamrén, att man säger att det var bra med Lagerbäck. Det är ju för att man någonstans så vill man vara i mästerskapen, man vill vinna till, alltså då det är ju någonstans det fotbollen handlar om. Sen det är klart, kan man kombinera det med skönspel så fine, men någonstans så tror jag, får du välja, så är det resultat först, i alla fall på elitnivå. På ungdomsnivå kanske det ska vara tvärtom då, men på elitnivå så är det ändå resultaten. Bara titta på Blåvitt, som jag följer ganska ingående för ett par säsonger sedan då, när man bestämde att man måste ju spela mer. Spela jättebra inledande omgångarna, men fick inte med sig poängen. Och då blir det helt plötsligt, då får man börja tänka om. Och så får man, i år har det varit lite tvärtom. Det har varit lite halvknackigt spel i inledningen, men man har tagit poängen och ser stabila ut. Nu är det jätteläge att bygga nästa steg. Så det, någonstans så känns det som att poängen först, och därifrån så kan man bygga vidare.
På något sätt känns det också som att, jag menar, både du gick ju ner och spelade ytterback från varit ytter, Micke Nilsson gjorde, ja, tar man upp det med Sebastian Larsson, jag vill absolut inte spela högerback. Alltså, det kändes som att kanske det fanns en annan anda i landslaget och samhället i stort, som vi har pratat om innan. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag är helt med dig. Ja, just i de här fallen vet jag inte. Men om man tittar på ungdomar, alltså generellt så är det ju så att man tänker mycket mer på sig själv. Det börjar ju i mycket tidigare ålder. Alltså det är jaget före laget i många fall istället för tvärtom. Och det är klart, i framgångsrika lag, jag menar, även om man tittar på de här, ja, de allra bästa lagen som då tittar på VM senare, Argentina har en Messi, men då har man en Mascherano som gör kanske grov. Alltså det behövs båda typerna, och det kanske har varit svårare nu på sistone att hitta de här som gör det andra. Alltså, det var väl lite samma sak, såg jag, om jag spelar på höger och Ljungberg på vänster. Jag insåg att Ljungberg är nu kanske vassare i djupled, och liksom från att ha varit en ganska offensiv spelare så blev jag mer och mer defensiv. Men det hade ju också med att göra hur balansen i landslaget såg ut. Att man tog ett större defensivt ansvar för att det fanns andra som kanske... Att det gynnade laget. Och det är väl det... Alltså, ska du ha framgångsrika lag så måste du, tror jag, ha båda typerna.
Men hur får man fram det? Vad gjorde att du underordnade dig? Och det finns ju många andra exempel på det.
Ja, det handlar väl om personligheter och liksom hur man är uppväxt och vad som är viktigt. Sen är det ju också, alltså det är ju lite grann en åldersfråga. Det är ju, man tittar på en sån som Anders Svensson också, liksom kom fram som en ung, väldigt kreativ. Han är fortfarande kreativ men längre bak i planen. Det blir väl ofta så att man lär sig ju efterhand också med åren. Och det finns ju unga spelare idag också som är duktiga, alltså som är defensivt duktiga, men det är klart det, man tittar ju ofta. Och sen finns det ju också, jag tror det finns en press utifrån folket och från, kanske från media också, på att man vill se de kreativa, de ska vara i startelvan. Och Lagerbäck, det var väl inte ofta tidningarna tyckte att det var samma lag. Jag var sällan med i tidningarnas startelva, men jag var oftast med i Lagerbäcks startelva utan någon anledning. Och det, för mig var det viktigare än vad folk ut. Men det är ju mer, det är inte så konstigt. Om jag själv sätter mig på och tittar på en fotbollsmatch, i alla fall om man inte har så starka kopplingar. Det är klart man vill se, det är kul att se kreativa spelare. Men om du är tränare och ska ta ansvar för resultaten eller ansvar för hur det går, så är det klart att du tar ut det laget du tror har störst möjlighet att få ett bra resultat. Och sen kan ju det vara, det var ju lite olika. Jag hörde podden med Chippen till exempel.
Nice.
Och ett tag var det ju lite grann så att när vi mötte lag som där vi förväntades föra spelet, så ibland spelade han istället för mig som yttermittfältare, och ibland i matcher där vi kanske förväntades och inte föra matchen så spelade jag liksom det. Och det är någonstans så får man ju acceptera det, alltså i en lag, alltså, det var ju Lagerbäcks tro att det skulle vara det bästa för just den matchen. Det är inte så att han tar ut det.
Men varför acceptera? För det känns ju också som en liten idag en generationsfråga, att man läser spelare som tycker att men varför spelar jag inte där? Då kommer jag inte hem överhuvudtaget till yngre U21 eller vad det nu må vara. Det känns som att ni accepterade det, eller fler accepterade det.
Nej, men acceptera, det är klart man var besviken. Alltså alla ville spela varje gång.
Jo, men acceptera i den form att man inte lämnade landslaget eller att man inte liksom talade ut och...
Nej, men jag vet inte, för mig var det så. Alltså jag var inte speciellt positiv först när jag hörde att jag skulle spela back liksom. Men någonstans, det är klart jag spelar ju hellre back i en startelva än att sitta på bänken. Så är det ju. Och jag ser ju hellre, alltså om jag tittar i det större perspektivet, så vill jag ju någonstans att laget ska gå bra. Men jag vet inte, det har väl med... Vissa har den mentaliteten. Alltså jag tror det har med personlighet att göra. Alltså hur man är som person. Och, sen någonstans, alltså visst... Jag kan ju ibland känna själv att om det är något jag skulle ändra, så på det stora hela är jag ganska nöjd med min karriär. Men om det är någonting lite, så kanske det är att man skulle ha tagit för sig ännu lite, men varit lite tuffare. Ibland var jag kanske lite för snäll, men inte i den aspekten, men kanske ibland vågat lite, inte kanske...
Kan du ta något konkret exempel? Jag hade faktiskt en frågan att du var för snäll. Det var en bild som jag också hade lite, att du underordnade dig för mycket.
Ja, det vet jag inte om jag undrar. Nej, men just det här med att man... Jag kände väl i vissa har ju förmågan att koppla bort kanske allt runt omkring. Alltså oavsett vad som händer. Det kan vara värsta turbulensen vad det gäller allt annat ändå klara. Alltså, jag mådde bra utav tryggheten där lite. Alltså när jag kände där, när jag sista... tiden i Everton där, så blev jag en mycket sämre spelare för att jag tappade självförtroendet. Och där skulle man kanske varit lite mer, då hörde man liksom från läktare och sådär lite. Alltså man kom in i den fasen där. Men det är också, det handlar om personlighet och ibland är det svårt att ändra på det. Men ibland önskar man ju att man bara hade struntat i vad alla tyckte och så bara kört på. Samtidigt var det som gjorde mig till den spelaren jag var, att jag hade ganska hög lägstanivå. Och det var väl att jag gillade inte att slå felpass till exempel. Alltså, och ibland kanske man gör det enklare då, men jag tror kombinationen också. Som ung var jag var jag mer offensiv, och sen som på äldre dagar så blev man mer. Men jag tror att det hade med att göra lite grann hur man såg spel. För jag hade nästan, jag var två helt skilda roller i landslaget och Blåvitt på slutet. I Blåvitt så var jag en av dem som stod med för kreativiteten och var ganska offensiv på slutet. Gjorde en hel del mål och assist och sådär, medan i landslaget då. Men det var ju mer att jag såg att i Blåvitt så behöver jag ta den rollen. I landslaget har du Ljungberg på andra kanten, du har... Ja, beroende på vem som spelar in i mitt fält då, kanske andra kvaliteter. Alltså. Och det handlar ju om att göra det bästa för laget. Jag vill ha resultat för laget i första hand. Du vinner ju inga matcher på egen hand, även om du gör mål eller vad det nu kan vara.
Hur många karriärer kan en spelare ha?
Ja, självklart kan ju en spelare bara ha en karriär. Men i Niklas Alexanderssons fall så kan jag undra om man inte kan tala om två. Dels den där första delen när han slog igenom i Halmstad, gick via IFK Göteborg och sen etablerade sig både i landslaget och Premier League innan det tog stopp. Och det slutade med att han satt på bänken i Everton och lånades ut till West Ham, och det försvann från landslaget och det kändes som att det var stopp. Men det var det ju inte, för istället kom han tillbaka till IFK Göteborg och gjorde på nytt avtryck och tog sig in i landslaget och spelade mästerskap och var i en form som, ja, kanske till och med bättre den andra delen av karriären än den första delen. Och dessutom fick han kanske ta en annan position. I landslaget spelade han ju back, medan han i IFK Göteborg fick lite andra roller och skulle kliva framåt. Det är ju lite kul med folk som kan resa sig och få ny fart på karriären och inte ge upp.
Du är ju IFK Göteborg på något sätt ändå, så jag menar, du kom från Västerbro och spelade väldigt många säsonger i Halmstad BK. Varför blev det Blåvitt? Du spelade bara ett par år där innan du stack ut i Europa.
Det som hände var väl egentligen, jag vet inte om jag har pratat så mycket om det, men jag hade 7 fantastiska år i Halmstad. Det som hände när jag lämnade där lite grann var att jag blev lite besviken på... det var ganska mycket, eller det fanns ett missnöje hos vissa personer i Halmstad att det blev Blåvitt, att jag inte gick ut utomlands direkt och så vidare.
Var det Stig Nilsson då?
Ja, en utav dem. Och det, man får ju se det, Halmstad var ju hans allt och han ville föreningens bästa, men i det här fallet så var det väl vissa grejer som gjorde att... Ja, det var inte lika roligt att komma tillbaka dit efter det som hände.
Det ska sig helt enkelt för...
Ja, men lite grann så att de satte en liten tagg. Sen det i kombination med att när jag kom till Blåvitt så trivdes jag fantastiskt bra. Och var ju där i 2 säsonger och flyttade ut sen. Sen skadade jag ju korsbandet första jag gjorde, och då blev det, jag körde rehab, fick hjälp utav IFK med Leif Svärd och körde rehab hos IFK. Liksom, banden knöts helt enkelt, och varje sommar blev det att vi åkte till Göteborg och jag fastnade där. Och sen blev det liksom, känslorna blev starkare och starkare för Blåvitt, tills att då när det var dags att flytta hem, då kände jag liksom att det var Blåvitt jag ville till. Och då var väl tanken att det skulle bli en 2-3 säsonger. Jag var ju ganska osäker på var jag stod och så vidare. Men det växte ju starkare och starkare för varje år då.
Hade du någon kontakt med Halmstad under åren du var ute? Blev det klippt?
Nej, det var väl alltså några personer sådär. Och liksom idag, jag tycker det är kul om det går bra för Halmstad och sådär. Men det blev ett lite abrupt ungefär som...
Han vill ha med betalt helt enkelt.
Nej, men han hade väl hellre sett att jag hade gått till någon klubb utomlands och sen...
För då var det ju några år när det var rätt infekterat. De köpte Robert Andersson ju och vann ändå SM-guld året efter. Och, ja. Då var ju Halmstad faktiskt i paritet med Göteborg på något sätt. Ja. Och det var rätt... ansträngt. Det måste ha varit en rätt laddad flytt.
Ja, men innan var det inte så. Alltså, då hade ju Blåvitt... Alltså, det var ju inget svårt. Jag ångrar ju absolut inte. Rent fotbollsmässigt var ju det helt rätt. Alltså, snarare än att gå till en osäker liga. Kom till ett Blåvitt med egentligen, alltså det var ett fantastiskt lag. De värvade ju samtidigt som mig Teddy Lucic, Andreas Andersson som också var landslagsspelare.
Det är ett lag som redan hade vunnit SM-guld.
Ja, det är ett lag som i stort sett hade landslagsspelare också på alla positioner. Så det var ju bara det. Det var ju ett stort steg för mig. Samtidigt som jag var en person som kanske där vi pratade om innan med tryggheten. Jag var kanske inte riktigt... Jag var lite sådär hur jag skulle fungera om jag skulle flytta ut liksom själv och sådär. Att jag, men det var perfekt steg för mig för att liksom få den tuffheten ändå för att spela Champions League. Och dessutom gav det mig möjligheten. Jag vet det som snackades efter Halmstad, det var ju liksom österrikiska klubbar och liknande. Nu efter två säsonger i Champions League i Blåvitt så blev det Premier League istället. Så det, med facit i hand så var det ju helt rätt. Sen var det väl bara olyckligt att det blev lite sådär. Men det,
lade sig det någonsin liksom med Stig Nilsson som ju tyvärr...
Ja, det tycker jag. Och det, alltså sen var det mer kopplat alltså till att jag trivdes så bra både i Blåvitt och i staden Göteborg då, så att det blev naturligt och hela tiden återvända dit när man var ledig på somrarna och att man följde dem. Och i och med att det var det senaste laget jag lämnade också så hade jag ju kompisar som spelade kvar i Blåvitt och som man hade mer kontakt med än de i Halmstad då.
Hur ser du på Blåvitt idag? Jag menar, det har ju bytts väldigt mycket folk. Ordförande, klubbdirektör, ny sportchef Mats Gren. Man sparkar Micke Stare trots en andra plats och tog in Jörgen Lennartsson. Vad är din bild?
Nej, men det är ju alltså... Det ser ju annorlunda ut. Alltså, hade det varit för 5 år sedan så hade man inte trott kanske att man skulle ta in... massa danska och massa spelare på lån och så vidare. Samtidigt gäller det att hitta vägar nu. Det ser inte likadant ut som det gjorde när jag var där till exempel. Och svenska spelare försvinner till de nordiska ligorna och det är ju, jag menar, skattemässiga skäl och annat som bidrar där. Det viktiga och utmaningen är väl att fortsätta hitta de här guldkornen som man kan få tag i om de så är utländska, men också försöka, och det är väl där Blåvitt, man märker det är svårt för de unga killarna och det finns ju hela tiden, det är ju lite lättare för en lite mindre allsvensk förening, jag menar typ Falkenberg eller Norrköping, vi pratade ju om mina gamla elever innan som har kommit in i Norrköping. Jag tror det har varit betydligt svårare i Blåvitt. För det var pressen från supportrar, media att du hela tiden ska vara i toppen. Det blir svårare att få in unga spelare och ha tålamod med det. Ett bra exempel var ju i och för sig Gustav Engvall förra som... han fick förnyat förtroende. Det var inte helt lätt i början men det visade sig att det betalade sig. Men det är klart... Det finns ju inte hur mycket tålamod som helst till de här stora, till de största svenska klubbarna om man inte presterar. Utan det svåra är ju som ung att slå sig in här i och med att de ofta hämtar hem spelare också.
Vad är din bild av allsvenskans kvalitet?
Själva kvaliteten jämfört med andra är svår att jämföra. Malmö gjorde det väldigt bra förra säsongen. Jag tycker personligen ändå att jag tittar ju hellre på allsvenskan än franska ligan till exempel är för mig helt ointressant trots Zlatan då. Alltså jag har väldigt svårt att liksom hitta någon glädje och titta på franska ligan. Jag tittar mycket hellre på allsvenskan alltså med känslorna och sen är det ju givet att det inte är samma kvalitet som det är där till exempel men för mig är det också det, alltså den här med att kunna hålla på ett lag och liksom lite känsla och man sitter och man blir frustrerad och man blir glad och alltså det blir lite, fotboll är ju mycket känsla också och det är klart när man har stöd, jag märkte ju det själv på från att ha varit en ganska lugn och fin kille på planen sista åren blev man en riktig grimpel. Men det var ju för att man ville så mycket och ville absolut inte, som Håkan Mild sa, hata och se de andra vinna nästan mer än vad man själv gillar att förlora. Eller hata och förlora.
Alltså. Vi hade ju en diskussion på Twitter förra hösten. Jag tror att jag skrev någonting sånt om att Christian Wilhelmsson och Max Rosenberg gick starkt. Och att om det var en fråga att allsvenskan var svag. De som hemvända. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Ja, just det.
Du jämförde med dig själv som hemvända och menade att det kanske inte alltid är... Att liksom komma hem är inte bara helt lätt att komma till allsvenskan som hemvända.
Nej, framförallt så kan jag... Alltså, om jag tittar nu, om man ser en som spelar som Marcus Rosenberg. Alltså, även om han då i vissa klubbar haft det tuffare utomlands. Och det finns andra exempel. Jag hade tufft i slutet i Everton, även om det gick bra innan. Men någonstans finns kvaliteten där i grunden. Hittar du bara spelglädjen igen och... Det absolut viktigaste om du flyttar hem, det är ju att motivationen finns där. För har du inte, är du inte beredd att ge 100-110% så kommer du inte tillföra så mycket. Utan det krävs ju att du har... Och det tror jag är lättare. I mitt fall var det ju så. Det var ju, jag hade möjligheten att kanske gå till någon championship-klubb och liknande och tjäna betydligt större pengar än vad man gjorde för att flytta hem till Blåvitt. Men för mig var det just det här spela någonstans där det verkligen betyder... Alltså där man har starka band, där man är beredd att ge allt i varje närkamp liksom för att man vill... Ja, man vill att det ska gå bra liksom.
Kände du att du vände hem lite för tidigt?
Nej.
Med tanke på så bra det gick för dig och du tog dig tillbaka till landslag och liknande.
Tvärtom, det var ju tack vare det som det började. Hade jag varit kvar i England så hade det inte gått så. Alltså, jag ser det som att jag fick en bonuskarriär på 5 år. Jag stod, när jag flyttade hem så hade jag gjort 68 landskamper tror jag. Och 2 slutspel. Och jag tänkte att jag flyttade hem och avsluta med 2 eller 3 säsonger i allsvenskan. Nu blev det 5 plus 41 landskamp och 2 mästerskap. Och de åren var nästan på de roligaste i min karriär. Och det berodde ju också på... När jag tittar tillbaka så var det ju väldigt... Alltså, jag hade egentligen... klättrat ett trappsteg hela vägen i min karriär fram tills jag var... Ja, drygt 31 någonting då, när jag för första gången egentligen blev bänkad i ett lag och där hamnade utanför, tappa självförtroende. Jag aldrig liksom varit i den sitsen, men det gjorde ju också att sen när jag kom hem och när det började gå bra så kunde man ju uppskatta det på ett helt annat sätt. Det är ju lite så, har du aldrig stött på motgångar så alltså, man brukar säga att man kan segra ihjäl sig, alltså till sist upp, om du är hela tiden framgångsrik till sist så kanske du inte uppskattar det. Har du däremot gått igenom en motgång så blir framgången så mycket roligare.
Så du ville egentligen inte att det skulle ta slut?
Ja, när jag la av så ville, men då var jag färdig liksom. Men det var ju att kroppen började säga ifrån och i takt med det också motivationen lite grann. Jag var redo, men jag fick ju ett fantastiskt avslut i Blåvitt. Nu blev det som en liten avskedsturné. Jag tror det var väl en 6 matcher eller något kvar när jag aviserade att jag tänkte sluta. Och det, ja, fick ju fantastiska hyllningar där och det gick bra. Liksom. De sista jag fick avsluta på topp. Någonstans var det ganska skönt att det var inte så att jag slutade för att jag var för dålig eller, utan jag spelade mästerskap på sommaren och ja, det gick bra i klubblaget på hösten och sen kunde liksom, sen var jag färdig att sluta efter 20 år på elitnivå.
Även om det blev ett kort gästspel påföljande
höst. Ja, det blev ju det. Det var ju ingenting jag hade räknat med och inget som jag själv hade tagit initiativ till. Det blev ju ett väldigt speciellt läge där 2009 när Blåvitt hade enorma skadeproblem. Så det hade kommit. Jag hade ju börjat jobba här så jag fick ju vara tjänstledig här i vad det nu var, 1,5 månad. Och, ja, faktum är att jag hade ju inte, jag hade tränat kanske en gång i veckan eller något de 3-4 månaderna innan. Så det var ju lite ny. Det var kul på att alltså, kastas rätt in i en guldstrid och fick ju spela. Jag trodde ju mest att jag skulle vara backup på bänken där och liksom stötta dem lite yngre, men det blev ju en del inhopp och huvudet ville lika mycket men kroppen ville väl inte riktigt lika mycket kanske.
Du är ju en som spelade i Premier League när det var rätt mycket svenskar där. Idag är det ju väldigt annorlunda. Hur var det då? Hur upplevde du när du kom till Sheffield Wednesday?
Nej, det var ju stort att komma över. Alltså det var ju... Alltså man märkte ju... Då var ju... Nu är det ganska bra tryck här hemma kring matcher på läktaren. Men då var det väldigt stort steg att åka, alltså jämfört med Vångavallen, och komma liksom varje vecka på Premier League-arena och liksom, ja, nytt och stort och högt tempo och sådär. Och det, man kände ju som skandinav, alltså det var ganska, skandinaver var ganska populära då, kändes som. Samtidigt så var det ju, det var ju tuff konkurrens som det ska vara där. Men nej, det var enormt roligt. 5 av de 6,5 åren jag hade var, ja, fotbollsmässigt otroligt kul alltså.
Idag så med nästan bara utländska tränare och det kost och det allt det där. Men när du kom då på 90-talet, var det fortfarande att man gick på puben, och fanns det kvar den lite bristande seriositet?
Jag kommer ihåg i början när jag först kom över till Sheffield, så tyckte jag, alltså man tränade ju väldigt lite jämfört med vad svenska lagen gjorde, och det var lite grann att det här levde kvar om man spelade typ five-a-side på träningen. I alla fall de första åren där. Samtidigt så var jag fascinerad över, och som jag ibland har kunnat sakna i Sverige, alltså efter det när man väl kom hem, att man i Sverige, man säger ju alltid att man spelar som man tränar, och det ska smälla på träningen och det ska vara full fart och hela, och det köper jag. Men samtidigt, ibland så är det nästan så att man tränar så mycket här så man var inte fräsch till matcherna. I England så var det ju, så länge du presterade matcherna så kvittade i princip vad du gjorde mitt i veckan. Vi hade ju Des Walker i laget, han tränade typ på fredagar och så spelade på lördagar. Sen tog han lite lugnt i veckan, men han spelade på precis samma nivå varje gång. Och så länge han gjorde det så var det inga problem för tränaren.
Och om du tittar tillbaka, kan du vara lite fascinerad att, ja, där spelade jag faktiskt. Jag menar, det var ju även då fortfarande profilstarkt som det är idag, och det, med den speciella relation som finns mellan Sverige och England.
Man har ju sett, alltså, det är ju inte så många svenskar som har lyckats, alltså, att vara ordinarie under säsong efter säsong i Premier League. Alltså det, du ska i princip hålla landslagsnivå, tror jag, och det, ja, det har varit tufft liksom, och framförallt det har väl kanske varit fler defensiva spelare utav de offensiva, så har det kanske varit svårare att slå sig in egentligen.
Om du tittar på de bud du hade när du gick till Sheffield Wednesday, hade du några alternativ då eller?
Det pratades om, det var lite på tal med Udinese när jag veckorna före jag gick till Sheffield, men det blev aldrig något. Det var lite beroende av att de skulle sälja en spelare och så vidare, och jag tror med facit hand att England passade nog mig betydligt bättre både socialt och fotbollsmässigt än vad det hade gjort att komma till Italien. Så nej, det...
Och när du bytte från Wednesday så åkte Sheffield Wednesday, åkte ut, och jag tror att du var bossman då. Eller köpte...
Nej.
Det var du inte. Du hade ett år kvar på kontraktet, ja, och Everton köpte loss dig. Vilka alternativ hade du då?
Det som var... Sheffield hade en tuff period där de blev av med Di Canio och Carbone som hade köpt för dyra pengar och till knappt några pengar alls. Så jag tror jag och en brasse som heter Emerson Tom, det var väl de enda de egentligen gjorde vinst på när de sålde. Jag hade ett år kvar på kontraktet och klubben åkte ur. Så de var väl ganska glada att sälja för att få in de pengarna, mot att jag hade varit kvar ett år till. Och dessutom, jag hade ju ett ganska bra läge, för jag, trots att vi åkte ur så var det min klart bästa säsong. Jag fick pris utav fansen som årets spelare i Sheffield Wednesday. Everton kändes som det största alternativet och det bästa, och jag bestämde mig ganska fort för det. Jag var och snackade med Bradford som också, de betalade faktiskt bättre än vad Everton gjorde, men jag kände magkänslan var ändå att Everton lite större förening, och dessutom var det Walter Smith som var tränare, och jag visste att han ville ha mig, vi mötte ju Glasgow Rangers med blåvitt i kvalet till Champions League 97 när han var tränare, så jag visste att han ända sedan dess lite grann hade haft koll på mig. Så plus att det är ja, stor förening då. Så ja, det fanns, jag kommer inte ihåg det, jag tror att det var någon annan klubb, typ Coventry eller liknande, utav de lite mindre Premier League-lagen som var intresserade.
Och just spela för Everton, stor klubb ju med många traditioner och en del titlar, även om de inte vann något när du var där. Men just då, ett Liverpool-derby framstår ju som bland det största som finns. Hur är det att spela så?
Ja, det var väldigt speciellt. Tyvärr så hade jag inga resultatmässiga direkt positiva minnen från Liverpool-derbyna. Men det var ju tufft, alltså det small. Jag kommer ihåg, det var något derby jag satt på bänken där managern valde att spela typ med 6 mittbackar nästan. Eller ja, de som var mest fysiska i princip satte de på mittfältet också, för att det var så ja, fysisk match helt enkelt. Men ja, det var ju härlig stämning och mycket prestige.
Bodde du i Southport som alla spelare gör, eller bodde du inne i Liverpool?
Nej, faktiskt inget av det. Vi hade väl två läger. Dels var det de som bodde där lite nordväst om stan. Men sen var vi ett rätt stort gäng som bodde mitt emellan Manchester och Liverpool. Inte så långt från flygplatsen i Manchester. Så det var lite två delar.
Umgicks man med Liverpool-spelare om man kände dem, eller var det liksom vattentäta skott?
Jag vet inte, i och med att jag inte bodde i Liverpool, så jag hade ju inte någon kontakt med några Liverpool-spelare, utan det var mer dem i laget. Det var, så man märker, rivaliteten är ju kanske starkast, för jag tror den är kanske större från Everton till Liverpool än tvärtom, och det är väl lite grann ändå att det har blivit så att Everton har varit lite lillebror på slutet, så det är väl alltid lite så, men jag råkade ju ta på, alltså, utan att tänka mig för, när jag åkte till träning en gång, bara en vanlig röd tröja på mig. Och det var inte populärt, det var bara att ta av direkt när man kom fram. Alltså. Så det finns ju, jag kommer ihåg också, det var ju många utav dem i laget som nästan inte höll på landslaget, för att det var så många som var glada när jag gjorde mål nästan mot England, för att det var så många Liverpool-spelare i landslaget. Så det, rivaliteten är ganska stark.
Hur var det kring Wayne Rooney? Förstod du direkt att det här är en världsstjärna?
Ja, jag har ju varit med i klubbarna och sett två stycken, alltså Ljungberg och Rooney, och båda de kunde man se ganska tidigt, tycker jag. Alltså det är någonting, det finns en, vad ska man säga, en respektlöshet på något vis, alltså det finns ingen rädsla, utan oavsett om man är 16-17 så ja, man går in och tar för sig direkt, om man säger så, i kombination med att man har kvalitet då. Han var ju fysiskt stark väldigt tidigt, så man såg ju väldigt tidigt att han skulle bli väldigt bra.
Var du förvånad att han lämnade Everton?
Nej, inte sett till att han kanske var redo för större utmaningar. Sen vet jag att han sen barnsben var väldigt stark Everton-support och så vidare. Men det är klart, så som det var, att Everton inte var med i toppen så ofta, och så tror jag det var väl inte helt oväntat ändå att han skulle lämna.
Sen David Moyes var det väl som kom in och tog över när du och även Tobias Linderoth hamnade lite vid sidan, eller?
Ja, han kom in på våren där strax före VM 2002 då, och då spelade vi ju regelbundet båda två. Det som hände egentligen var väl att VM 2002 då var ju en väldig urladdning, alltså det är väl kanske den största, vi pratade innan om höjdpunkten, men det är också kanske den allra största besvikelsen man har känt efter en match som har hängt i väldigt länge, Senegal-förlusten där på det snöpliga sättet. Det tog ju väldigt lång tid att komma över, och både mentalt men också att man varit där. Jag kommer inte ihåg exakt, men vi hade väl 3-4 veckor ledigt efter VM när det var på väg, när vi kom tillbaka till försäsongen. Och det som hände då var att när vi drog igång, så var de andra hade kört igång lite innan, men fortfarande lite mentalt, alltså inte på, jag är en sån spelare också som, eller var en sån spelare ska jag säga, som behövde spela mig i form, alltså som blev bättre och bättre ju mer förtroende. Och i början på när jag kom tillbaka så gick det lite halvknackigt på försäsongen. Det var svårt liksom att hitta tillbaka. Och då var det en ny manager, jag tagit dit lite nya spelare. Men så började komma successivt bättre och bättre. Och i sista träningsmatchen innan starten så tyckte jag att jag började komma upp i riktigt bra form. Men då bänkade han mig i premiären då, till förmån för Rooney, valde att spela med, ta bort yttermittfältarna och spela med tremannaanfall. Och sen så började andra matchen sen borta, då var det landskamp igen hem, kommer tillbaka och så var det bortamatch. Gick över, spelade 4-4-2, vi var inget speciellt bra bortalag, så det blev väl förlust där. Och sen fortsatte det så lite, han spelade 4-3-3 hemma och så fick jag bara spela bortamatcherna som vi förlorade då ofta. Så jag kom, det blev en ond cirkel kan man säga där efter VM:et, en liten baksmälla från den, och så kom aldrig, fick aldrig riktigt förtroendet efter det, och i takt med att ju mindre förtroende ju mer tappar jag självförtroendet och liksom det här. Och till sist när jag väl fick chansen sen, alltså jag kunde vara, jag kom tillbaka, jag gav mig själv verkligen chansen då efter det, den säsongen. Tränade stenhårt hemma, hade jättebra fysik, men ändå kände jag mig trött när det var dags för matcher sen. Det var väl det att man inte kände riktigt förtroendet där.
Kan man ta det med en sån som David Moyes, med en ja, då engelsk eller brittisk manager? Skott är han väl?
Nej, men det som hände, alltså jag gillade ändå Moyes som tränare. Jag tyckte han var bra på många sätt. Jag förstår sen då, alltså i alla fall efter ett tag, han kanske skulle, jag hade önskat kanske att han hade haft lite mer, att jag hade fått spela in mig, för jag tror jag hade kunnat göra det klart mycket bättre. Men det som hände, jag förstår att han inte spelade mig med det sista året jag var där, för då var jag inte bra alltså.
Är det då så att man tvivlar på, ska jag lägga av helt eller?
Ja, men det var ju lite, alltså det började inte, alltså jag hade ett bra liv och han var schysst på alla sätt. Jag slapp åka med ibland på bortamatcherna och sådär. Jag behöver inte alltid åka med på, ja men just att man inte spelar, så man fick vara med familjen för lite äldre och sådär. Så det var, gick ingen nöd på mig så, men det är klart, den första tanken när man är utanför var ju att man, ja, men nu ska jag kriga, men jag jobbar och liksom kämpa. Men när man märker att det inte riktigt går, då började man tappa lite och så självförtroendet då försvinner. Och då började jag väl, alltså jag började tvivla lite grann på om jag kanske, ja, om man var, när jag flyttade hem så var det många som sa att ja, men han är slut som spelare, och jag hade inte spelat på ganska länge. Jag hade en kort utlåning till West Ham där. Jag fick spela då i Championship. Men jag var ju själv väldigt osäker på var jag stod. Men det var väl just därför också det var så skönt att liksom hitta tillbaka, få bevisa. Jag tyckte nästan var skönare att få bevisa för sig själv att man kunde än alla andra som hade dömt ut den egentligen.
Då tackar jag så mycket för det.
Tackar.
När man bevakade landslag så tillhörde Niklas Alexandersson de lite mer timida, försiktiga spelarna. Kanske inte den spelare man gick till om man ville ha något riktigt smaskigt rubrikmässigt. Utan han var lika säker på presskonferenserna som han var på planen. Det vill säga att han var en funktionellt skicklig spelare som såg till att minimera misstagen och kröna med en del bra insatser. Alltså det man kanske inte vill ha som journalist, men som man kanske skriver ner tidigt i laguppställningen om man är tränare. Men det är ändå oerhört kul att sitta och prata med dem. Och jag vet att vi hade någon slags Twitter
tjafs om skidåkning, vilket gjorde att jag fick upp ögonen för Alexanderssons Twitter och började följa honom och insåg att han hade en hel del att säga. Och jag känner att resan ner till Änglagårdsskolan verkligen inte var förgäves. Det var rätt kul att sitta och prata med honom, även om man inte är van vid att han som tidigare, när man ställde frågor så kunde man få rätt korta svar. Nu kändes det som att om man ställde frågor nu så matade han på riktigt länge. För han hade någonting att säga, och i dagsläget kändes det som att han var inte särskilt rädd för att säga vad han tyckte. Om han tidigare var lite mer försiktig och sparsmakad. Podden jobbar vidare och målsättningen är att till nästa vecka ha Nisse Johansson, AIK-backen, inför derbyt mellan AIK och Djurgården. Och det verkar som jag har fått en AIK på kroken. De är ju lite svåra i den klubben. Många som kör sarg ut och inte vill vara med av olika anledningar utan att hänga ut någon. Men Nisse Johansson verkar vara på gång, så att nästa vecka är det AIKs Nisse Johansson om inför derbyt bland annat. Och podden hittar ni ju när ni hittar poddar. Och framförallt, det är ju så oerhört enkelt att bara googla podd Lund. Ja, så hittar ni alla. Över 50 avsnitt nu, över 3 miljoner nedladdningar. Lite kul att det har rullat på så bra, och det gör att jag är sugen på att köra vidare. Så och kom gärna med era förslag på gäster och kritik och annat via Twitter, Olof Lund, Instagram Olof Lund, eller mail olof.lund@tv4.se. Nu kör vi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.